Och vi är ju i församlingsordningen och predikar. Där har vi ju liksom författat en del korta satser kring viktiga rubriker. Och då kan man ju ta såna här tillfällen att utveckla det lite mer. Okej, när vi skriver så här om anden, vad menar vi då? Och idag så ska vi ta och läsa om förvaltarskap. Vi får ingen bild. Den kanske kommer vart efter. Vi hoppas att vi snart har en permanent lösning så vi slipper det här strulet fram och tillbaka. Det är inte Sven Arnes fel. Lasta inte honom för någonting. Men jag läser från församlingsordningen om förvaltarskap och givande. Där har vi skrivit så här. Gud är skapelsens herre och därför tillhör allt honom. Vårt uppdrag är att förvalta och vårda skapelsen. Därför vill vi medverka till en rättvis och hållbar livsstil som främjar hela skapelsen. Församlingens verksamhet, både lokalt och globalt, grundar sig på ett frivilligt engagemang och givande. Tillsammans har vi möjlighet att ekonomiskt stödja olika arbeten och satsningar såväl i vårt närområde, i Sverige, som utöver världen. En biblisk princip är ett genomtänkt och regelbundet givande, var och en efter sin förmåga. En god andlig övning är exempelvis att ge en tiondel av sin inkomst, och det är också en tradition som har praktiserats sedan urkyrkan. Så har vi skrivit om förvaltarskap och givande. Och båda de sakerna, både förvaltarskapet, att vårda skapelsen, och generositet och givande, det är ju viktiga delar av lärjungaskapet. Hur vi följer Jesus. Jesus talar faktiskt mer om pengar och rikedom än någonting annat, med undantag av Guds rike. Och det gör han ju av en massa olika anledningar, men bland annat för att han visste att det finns inget som riskerar att ta över oss så mycket som just pengar och habegär och girighet och materialism. Och om det var sant på Jesu tid, så kan vi tänka hur sant det är i våran tid när kapitalismen har snurrat på ett par hundra år i full kraft. Och vi lever i en tid när materialism och konsumism och tillväxt är en sån påtaglig del av våran tillvaro. Och därför är det jätteviktigt att vi gång på gång stannar upp inför det som efterföljare till Jesus och tänker till. Och fyller oss med Bibelns undervisning kring det här. Hur kan vi praktisera generositet och givande? Så det ska vi göra idag, precis som Andy sa utifrån Lukas 21. Och det här är en berättelse som jag ofta återvänder till, som jag har predikat över tidigare, och som handlar om änkan. Du kan hoppa fram till bibeltexten från Lukas 21. Där har vi det. Han, alltså Jesus, tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sa han, sannerligen den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och la det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Här befinner sig Jesus i templet i Jerusalem. Dit han ofta gick och ofta satte sig och undervisade. Och det här var det andra templet, Herodes tempel. Det hade ju stått ett tempel där innan som byggdes av Salomo. Men när den babyloniska stormakten ockuperade och invaderade Jerusalem, så jämnade man det gamla templet med marken. Vilket år skedde det? Är det någon som har en gissning? 586 före Kristus. Precis. Varför sa du inte högt? Du vågar inte. Nej, men det här behöver vi inte vara rädda för någonting. Utan här kan vi dela tillsammans. Och sen fördes det judiska folket bort i fångenskap som varade i, jag hörde 70 någonstans, 70 år. Och så kom de tillbaka till Jerusalem. Många av dem återvänder. Och i spetsen för dem, med uppdraget att återuppbygga templet, fanns en man som hette Zerubabel. Precis. Och Zerubabel och Esra och Nehemja, de leder folket tillbaka och får uppdraget att bygga upp templet och muren och folket. Så 516 så återinviger man templet. Sen kommer Herodes den store på århundradet före Jesus. Och han får för sig att han ska bygga det mest storslagna tempel som han någonsin kan. Så han bygger på en massa delar på det här templet som då är det andra templet. Så här finns det nu när Jesus sitter här en massa mer saker än vad som fanns i originaltemplet. Det hade blivit en marknadsplats för alla tänkbara gåvor och tjänster, och människor rörde sig där. Det var här man mötte folk liksom. Och Jesus gick ofta hit och han sätter sig och undervisar. Och så stannar han plötsligt upp i sin undervisning och börjar betrakta dem som går in och lägger sin gåva i offerkistan. Strax innanför det som kallas för sköna porten, där på templets förgård fanns tempelkistan eller offerkistan. Och det var liksom brukligt att man gick förbi där, la ner sin gåva och fortsatte in för att göra det man skulle göra. Så alla kunde se vad alla gav i tempelkistan. Det är lite annorlunda mot hur vi ofta samlar in kollekt. Men alla visste hur mycket alla gav. Och Jesus stannar till och med upp i sin undervisning och pekar ut och säger, kolla hur mycket de lägger här. Ni ser de här rika som gärna skyltar med hur mycket man kan lägga. Och så ser ni den här änkan. En kopparslant, det var det minsta myntet i antiken. Det kanske är ungefär en femma i dagens pengavärde. Och så säger Jesus något väldigt anmärkningsvärt om den här änkan. Han säger, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. Han säger inte att det är som om hon gav mer. Eller att han talar i bildspråk. Eller att Gud uppskattar henne mer. Utan han säger, hon gav mer. Och från Guds perspektiv så gjorde hennes gåva mer för att utbreda Guds rike än alla de andra som gav betydligt större gåvor rent finansiellt. Och det är, säger Jesus, för att alla de andra gav av sitt överflöd. Men det gjorde inte hon. De andra hade säkert haft glädje av att kunna spendera de här pengarna, men behövde de inte egentligen. Men den här kvinnan, hon gav utifrån sin fattigdom. Till och med allt hon hade. Hon tömde sista minuten kontot i tempelkistan. Reserven liksom. Det hon hade att leva på. Och Jesus säger då att eftersom det kostade henne betydligt mer att ge det hon gav, så var hennes gåva större än alla de andras. Inte i rent finansiella termer förstås. Men Guds rikes värdet på hennes gåva var större. För i Guds rike så kan man mäta någonting med hjälp av nästa bild. Nämligen Golgata-principen. Och den kan lyda ungefär så här. Att det är ju inte värdet i sig eller storleken på gåvan eller hur imponerande den är som betyder något. Utan hur mycket det kostar dig att ge den. Det är Golgata-principen. Hur mycket kostar det dig att ge någonting? Och den här principen kan man tillämpa på alla områden i vårt lärjungaskap och i våra liv. Inte bara när det kommer till givandet av pengar. Och så får vi stanna upp inför den här berättelsen om änkan. Och vi gör det i en tid och i ett sammanhang där vi vet att vi lever i ett av de rikaste länderna i världen. Det har vi konstaterat många gånger. En genomsnittsinkomst i Sverige är någonstans runt 300 000 per år för personer över 20 år som arbetar. Vi skänker en hel del till välgörenhet i Sverige, ungefär 9 miljarder om året. Och det är ju en stor summa, men det är ju trots allt bara 0,4% utav den disponibla inkomsten. Och vid alla studier och beräkningar som görs i den kristna kyrkan så kommer man fram till att någonstans mellan 1-2% spenderar vi i genomsnitt per medlem. Vilket betyder att vi behåller 98-99% för oss själva utav det vi tjänar. Så om vi sätter in det i sammanhanget där Jesus undervisar så måste vi ändå konstatera att vi generellt sett ger av vårt överflöd. Så är det ju. Vi tömmer ju inte vårat sista minutenkonto i tempelkistan särskilt ofta. Utan vi lägger i snitt kanske mer på att gå ut och äta än vad vi lägger till församlingen eller till behövande eller till missionsarbete. Olika sätt som man kan investera i Guds rike. Så visst är det av vårt överflöd som vi ger. Men det känns ju inte så. Eller hur? Det känns ju alltid som att vi ger av det vi verkligen behöver. Och vi känner ju nästan alltid att vi skulle må bra av att ha lite mer än vi har just nu. Men det är för att vi lever i ett system som har programmerat och hjärntvättat oss att känna så. Man satsar enorma mängder pengar varje år på att få oss att känna att vi alltid behöver mer. Om jag bara får det där också. Om jag bara kan komma till nästa nivå. Vi jämför oss alltid med de som har lite mer. När vi i ett globalt och historiskt perspektiv lever i en ofantlig rikedom som kungar på Jesu tid inte ens kom i närheten av. Det är konstruerat så, det här systemet. Att få oss att känna att vi alltid behöver mer. Men om vi tar ett steg tillbaka så ser vi ju förmodligen att det finns en hel del överflöd här. Vi behöver kanske egentligen inte allt det där som vi behåller för oss själva. Och vad är då bibliskt givande? Det är nästa bild. Hur ska vi tänka utifrån berättelsen om änkan, utifrån den tid vi lever i? Vad är bibliskt givande? Ska vi ge tionde? Är det det Bibeln säger? Ja, det är det ju inte egentligen. Vi har skrivit med i församlingsordningen att det är en god andlig övning och en princip som har praktiserats sedan länge. Men det är egentligen inte Nya testamentets undervisning att vi ska ge tionde. Utan det är ju en del av Gamla testamentets undervisning. Där det ingick i den judiska lagen och var en del av skattesystemet. I hur man samlade in pengar både till templet men också till välfärdssystemen som fanns i den mån de fanns. Utan Nya testamentet har ju ett annat riktmärke. Nämligen att vi ska ge frivilligt utan tvång. Att vi ska ge generöst och att vi ska ge med glatt hjärta och självuppoffrande. Det är Nya testamentets principer. Det betyder inte att det är meningslöst att tänka i termer av tionde. Det kan vi absolut göra. Och det är en god andlig övning precis som vi har skrivit med. För det är ett riktmärke som säger att om vi som tillhör de 10% rikaste i världen inte klarar av att ge 10% av vår inkomst till något annat där det behövs mer, då kanske vi behöver köra över våra prioriteringar. Så det är ett gott riktmärke. Men det är ingen lag i Nya testamentet. Utan Nya testamentet prioriterar ge frivilligt, ge med glatt hjärta och ge självuppoffrande. Precis som änkan gjorde. Och det visar ju att självuppoffringen handlar inte om storleken på det vi ger. Utan hur mycket kostar det oss att ge det här. Om du och jag sätter vårt givande i ljuset av Golgata-principen, hur mycket kostar det mig att ge det jag ger till församlingen eller till andra ändamål? Vad ser jag då? Hur mycket investerar jag i Guds rike utifrån Golgata-principen? Vi behöver se till att det finns resurser i Guds församling. Absolut. Det är gott förvaltarskap. Att ta hand om det vi har fått ansvar för. Och vi har fått ärva en fantastisk församling av människor som har gått före, som har tänkt och drömt och som har satsat sina skärvor och byggt ett kapell i en tid när det var betydligt svårare ekonomiskt än vad det är nu. Och de gjorde det för att de ville satsa allt de hade för att föra människor till tro på Jesus. Och vi får förvalta det. Men vi får också utvidga det. Vilket vi har gjort rent fysiskt i byggnadsform. Men vi får också göra det på alla tänkbara sätt. Och då behövs det resurser. Men Guds rike utbreds alltid som mest när det kostar oss som mest att ge någonting. Och på så sätt ära Gud med våra pengar. För Guds rike utbreds alltid genom självuppoffring. Som är min sista bild. Och han är med, han är på tårna. Det var ju precis så som Jesus etablerade sitt rike på jorden. Genom självuppoffring. Han lämnade sin himmelska tillvaro, oerhört privilegierad. Men han offrade sig själv för någonting större än honom. Han lät sig födas till ett liv som en vanlig, enkel människa med allt vad det innebär. Vilket vi aldrig riktigt kan sätta oss in i. Hur skulle det vara att vara Gud och leva i den himmelska tillvaron och sen födas in i den kamp som det många gånger är att vara människa? Som en enkel snickare i ett litet avlägset hörn i det romerska imperiet som kallades för Roms armhåla. För att det var så mycket bök och stök och ingen ville riktigt ha det här området, men romarna hade det ändå. Där föds han. Och hans död skulle inte ha varit något mer än någon annan som korsfästes av romarna. Om det inte hade handlat om att det här är ju en enorm självuppoffring. Som visar på den självuppoffrande villkorslösa kärlek som Gud har till varje människa och till hela sin skapelse. Det är ju därför som vi fortfarande samlas här och firar det här och delar måltiden. För att det är någonting helt annat som sker genom Jesu offer än med alla andra som korsfästes. Gud kunde ju ha använt en massa saker för att tjäna sina syften. Det fanns ju en massa mäktiga, imponerande saker under det första århundradet som han kunde ha använt för att etablera sitt rike. Den romerska makten till exempel. Kejsaren. Ingen var ju mäktigare än han. Han regerade över hela det här enorma romarimperiet. Och vill man ha något uträttat så gällde det ju att ha hans öra. För att få sin vilja igenom. Eller den romerska senaten som stiftade lagarna i det här mäktiga riket. Där fanns ju den politiska makten. Eller den romerska armén som verkställde allt det här och som inte någon kunde stå emot. Vill man skaka om och förändra något så skulle man väl använt det. Kan man ju tänka med mänskliga tankar. Eller den här religiösa makten som fanns i Jerusalem med sin enorma rikedom dessutom. Templet, makten hos översteprästerna och det stora rådet som ju var Guds folk. Eller den världsliga makten hos Herodes och Pilatus. Om Gud ville förändra världen och etablera sitt rike, då kunde han väl ha använt något av det. Men det gjorde han inte. Istället använde han sig av att själv kliva in och avrättas som en brottsling i den mest enormt självuppoffrande kärlekshandling som världen har sett. Därför att det är det som alltid utbreder Guds rike. Det har aldrig utbretts genom världslig eller religiös eller politisk makt i egentlig mening. Eller militär makt. Utan genom enkla självuppoffrande kärlekshandlingar. Det är så Guds rike alltid utbreds. Och det är det som är Golgata-principen. Vårt riktmärke vad vi än pratar om. Vi är ju också programmerade i våran tid och i våran värld att tänka att någontings värde ligger i vad det producerar. Vilket också ställer till det för oss. Vi ser hela tiden på vilket resultat saker ger. Vi mäter resultat, vi mäter produktivitet och tänker att det är vad något är värt. Och så tar vi med oss det här in i församlingen där det fungerar på ett helt annat sätt. Förhoppningsvis. För Guds rike fungerar på ett helt annat sätt. Vi tenderar att mäta och värdera det som händer i våra egna liv och i församlingen utifrån vad det producerar. Vad får det här för resultat? Även när det gäller andliga saker. Och det är därför vi så lätt imponeras av stora församlingar. Eller stora kampanjer, eller dyra, hypade satsningar, eller stora verksamhetsapparater och program, eller professionella lovsångare och predikanter och musiker och så vidare. Och så försöker vi efterlikna det i tron på att det är då Guds rike verkligen går framåt. Och inget av det här behöver vara fel i sig, utan Gud kan använda det. Men när det blir målet för våran strävan, då missar vi Golgata-principen. För änkans gåva och berättelsen om den, det tvingar ju oss att omvärdera allt det här. Värdet på någonting är inte vad det producerar eller vad det ger för resultat, utan hur mycket kostar det oss att ge någonting. Det är vad som verkligen berättar för oss vad någonting är värt. Det som för Guds rike framåt är det som kostar oss tid och kraft och passion och stolthet och energi och anseende och status och bekvämlighet. You name it. Det som kostar oss någonting, det är det som för Guds rike framåt. Och det är när vi lär oss att vara som Jesus, att tjäna som Jesus, att älska som Jesus och att ge våra liv för andra som Jesus, som det verkligen händer saker på allvar. Det är det vi borde sträva efter. Vad ser du när du betraktar ditt liv utifrån Golgata-principen? Växer du i generositet för varje år som går? Tar du medvetna beslut för att bryta habegäret i ditt liv? För det är någonting vi faktiskt gör när vi ger och när vi tränar oss i generositet. Det handlar inte bara om att fylla församling eller Guds rike med resurser, utan den viktigaste lärjungaträningen är faktiskt att bryta habegärets makt över våra liv. Och det gör vi bara genom att ge frikostigt. Och Jesu enorma självuppoffring, den kallar oss att lägga ner våra liv. Den kallar oss att sluta bygga på våra egna riken och vara med och bygga på hans. Den kallar oss att ge av oss själva på alla områden så att det känns. Amen. Amen.